With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja visst, du lyssnar på ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, sol- och våraren Christian Dahlström. Idag ska du få den andra delen av uppföljningen av Freud-dokumentären där jag och psykologen Dan Katz pratar om dokumentären och Freud och annat. Och jag vill börja med att säga att förutom de psykodynamiker som tycker att jag är orättvis mot Freud så har många hört av sig med beröm om dokumentären. På Twitter har exempelvis Kristoffer Forsmark skrivit Satan i gatan, vad bra Vargmannen avsnittet var. Elin Sobchak, som själv har podden Jobba, 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 skrev så här till mig. Lyssnade precis på avsnitt 3 av Freud. Jag är helt besatt eftersom jag blev Patreon igår natt. Och nu har jag bara ett avsnitt kvar. Otroligt bra jobbat, bra produktion, bra upplägg och allt är precis hur bra som helst. Så om ni inte har lyssnat än, gå in på patreon.com/sinnessjukt och bli medlemmar. Man kan säga upp när man vill och det finns inga bindningstider överhuvudtaget. Man kan exempelvis bli medlem bara över semestern när man har tid att lyssna och sen säga upp direkt när man har lyssnat klart. Man behöver ju inte heller bara lyssna på Freud-dokumentären. I arkiven finns ju flera andra dokumentärer om Beckomberga, Margit Norell, mentalsjukhuseran och så vidare. Samt intervjuer med många av våra främsta psykiatriforskare som Marie Åsberg, Mikael Landén, Christian Ryck, Elias Eriksson, Pia Nordanskog, Åsa Konradsson-Goiken och många fler. Där får ni dessutom alla avsnitt utan reklam. I dagens avsnitt pratar vi bland annat om olika vänsterkulturskribenters vurm för Freud. Vi pratar även lite om modern psykoterapi och den märkliga uppdelningen i terapiskolor. Dan gör lite spännande utvikningar till depressionsdiagnosen och min intervju med nämnde Elias Eriksson, som jag för övrigt råkar veta kommer att gästa Ångestpodden snart också. Det ser jag väldigt mycket fram emot att lyssna på. Det ska bli superkul. I slutet av dagens avsnitt kommer lite information om sommarens poddschema, Almedalen och annat, så den som är intresserad hänger kvar helt enkelt. Men nu har ni återigen en timmes psykiatrimys framför er, så vifta bort de påträngande tankarna om samlag med era föräldrar och fokusera istället helt på vårt samtal, om så bara för en stund, när vi nu återigen besöker den fantastiska Dan Katz. Från Södermalm den 19 maj. Varsågoda. Ditt andra ämne, om du inte hade något mer att tillägga där, så vet jag att du ville ta upp lite mer kring det här med terapiskolor och som du var inne på lite grann tidigare.
Ja,
att det är ologiskt med den uppdelningen.
Ja, nej, men alltså, vi har ju ett grundläggande problem. Och det är just det här att det har liksom blivit som två fotbollslag. Mm. Det finns ju några fler fotbollslag också, men de som dominerar är då KBT och PDT. Mm. Och hur i hela fridens namn kan det ha blivit på det viset? Mm. Det som är väldigt olyckligt med detta är ju just det att vi enas inte kring det som borde vara det självklara. Det som fungerar för patienten. Mm. Och vad är det som fungerar för patienten? Ja, det forskas det massvis på. Mm. då får vi enas kring detta. Och om vi då slutar och kallar detta för KBT, som för övrigt då inte är en terapimetod utan massvis med olika terapimetoder, och PDT, där är det precis samma sak. Massvis med olika sätt att bedriva PDT. Då borde vi ju enas under, nu gör vi det som vi har gott stöd, fungerar. För vad är det som har orsakat den här uppdelningen? Ja, det är ju naturligtvis att man var liksom tvungen att göra på det viset. Därför att det gick inte liksom, alltså det är väldigt svårt att sammanföra. Det, här har vi ett problem. Det är väldigt svårt att sammanföra liksom teoribasen för de här två metoderna. Och jag vet att man gör ju försök på en del psykologutbildningar att man ska få lika av varje. Vilket jag då kan ifrågasätta. Därför ska man, för varje timma mindre man får av den evidensbaserade, så blir man ju faktiskt en potentiellt sämre psykolog. Men det kan bli väldigt förvirrande, för du har liksom helt två olika syner på vad det är som orsakar mänskligt beteende. Så att det blir en tråkig uppdelning. Och det blir ju också naturligtvis det som du var inne på, det här sunk cost. Har du utbildat dig, låt oss säga att jag nu har utbildat mig i KBT. I en väldig massa år. Och sen så dyker det upp någonting helt annorlunda. Då kommer jag, precis som många psykodynamiker, vara ganska obenägen att ta till mig det. För att det betyder att jag måste lära om helt. Och det betyder också att jag måste ifrågasätta det jag har gjort under kanske 10, 20, upp till 40 års verksamhet. Jag skulle vara så tacksam om vi faktiskt slapp de här indelningarna. Och så får vi liksom börja om från början. Det här är evidensbaserad behandling byggd på grundforskning som liksom är välgjord. Och så börjar vi om där. Och mig vetligen finns det bara en psykologutbildning som gör detta helhjärtat, och det är den på Karolinska institutet. Och då kommer folk protestera och säga, ja, men det är ju nästan bara KBT. Ja, så är det, för så är forskningsläget nu. Men det betyder ju inte att det kanske ska vara KBT om 10 eller 20 år.
Exakt.
Utan då kan det vara något helt annat, och det kan mycket väl vara så att en del grejer är så lättbehandlade medicinskt så att vi kommer inte ens behöva använda de psykologiska verktygen längre. Så vi måste ju anpassa oss till detta. Men som det är nu så blir det liksom ett ställningskrig som är väldigt olyckligt. Och jag är livrädd för att vi som håller på med KBT bara diskvalificerar allting som kommer från PDT-hållet. Vi får fasen inte göra samma sak. Och jag kämpar med detta. Jag vet att jag har en bias. Och folk som har sett min inlägg på sociala medier tror nog att jag avfärdar allting. Men det gör jag inte. Men det där, det är en kamp, det är svårt.
Men det är ju ändå en väldigt ologisk uppdelning som mig vetligen i alla fall inte finns i några andra sjukvårdsdiscipliner. Alltså att man har två olika ideologier och att man ifrågasätter fördelningen av, som du var inne på nu, hade vi mycket KBT där. Alltså det är som att, ja, men hjärtläkarutbildning, ja, men varför har ni mycket av den här utbildningen då? Liksom, alltså varför tar ni inte den här metoden som, ja, den är inte lika bra, men det är den jag gillar bäst. Typ. Alltså, det är en så himla ologisk invändning bara, ologiskt indelning från början, och dessutom eftersom jag är ekonom då, så tycker jag att det låter kolossalt slösaktigt att ha två olika utbildningar, även om de delvis löper parallellt sådär som jag förstått det, men med liksom olika läroböcker, olika lärare med respektive ideologisk utbildning, olika kurser och så vidare, och sen särskilt alltså när man som patient då, som jag har fått höra massvis att det liksom inte finns några resurser i psykiatrin och sådär, då blir det extra provocerande när en massa skattepengar går till att underhålla en sån här ideologisk tvåspårig utbildningsmodell. Jag tycker det känns väldigt konstigt.
Ja, nej, absolut. Alltså det är ett slöseri med skattepengar, men det skulle jag vilja säga, det är det minsta problemet. Ja, problemet är ju att folk går en lång och dyr utbildning som de själva också lägger ner en massa arbete i. Och sedan så kan de inte hjälpa patienterna på bästa sätt. Mm. Patienterna, vi som har betalat för utbildningen, vi får helt enkelt inte valuta för pengarna.
Nej.
Vad får vi för pengarna, var det någon som sa.
Mm. Men vet du, jag bara kommer att tänka på nu att jag tror att det var Robin Fondberg som är psykolog och forskare som sa att när jag pratade med henne att om så här läkarutbildning och psykologutbildning, alltså bara som en kanske eventuell motvikt till det du har sagt här om att vissa psykologer eller psykologer överlag kanske inte är så forskningsbaserade eller sugna på vetenskap, så för mig att hon sagt att psykologer har en mer gedigen liksom vetenskapsmetodologisk utbildning i psykolog och mer vad det gäller statistik och annat sånt där. Tror du att det stämmer eller hittar jag på något där?
Jag tror det stämmer.
Ja.
Jag minns ju utbildningen, det var ju det som gjorde mig så paff att jag vet inte hur det ser ut nu, men redan på termin 1 så hade vi halva terminen så hade vi experimentell metodik och det här återkom flera gånger, liksom vetenskapsteori, vetenskapsfilosofi, olika sätt då att forska på, både positivistisk forskning och mer hermeneutisk forskning. Mm-hmm. Men det som gjorde mig så förbluffad på utbildningen var att vi kunde få det här kunskapen. Och sen var det som den var bortblåst när vi började prata om psykologiska behandlingsmetoder. Att då gällde inte det.
Nej.
Men du har alldeles rätt i att jag tror att psykologer får en gedigare utbildning. Mm. Jag har ju föreläst på läkarprogrammet och jag frågar dem, har ni fått läsa sånt här?
Mm.
För att jag hade ett avsnitt med lite vetenskapsteori och nej, det var nyheter för dem. De får det säkert senare på utbildningen. Mm. Men jag tycker det är väldigt bra upplägg att man börjar med att lära sig hur ska jag bedöma information och förstå hur den informationen har kommit till. Och sen så börjar man matas med den informationen. Men då ska man ju matas med informationen som är baserad på de här metoderna och inte på något annat.
Mm. Ja, men avslutningsvis när det gäller det ämnet så kanske man kan säga då att alltså jag tycker ändå att det finns hopp om framtiden på något sätt, att även psykodynamiska personer har blivit mer forskningsintresserade. Den grundläggande vetenskapsmetodologiska utbildningen verkar ändå god och det finns ändå, tycker jag, tecken på att KBT-are också har insett det du var inne på alldeles nyss, att man kanske måste bli lite mer ödmjuk och släppa in psykodynamikergänget och enas om något gemensamt. Det kanske är mycket kvar där, men det känns ändå som att man kan se en framtid där det finns ett mer vetenskapligt liksom, underbyggt sätt att arbeta för psykologer. Är jag för optimistisk då, eller?
Du är optimistisk, men men tendensen är ändå åt det hållet.
Replikationskrisen och att de börjar städa upp lite grann där, eller?
Ja, nu kommer du in på något annat. Mm. Därför att jag börjar bli mer och mer skeptisk även till resultat som jag själv har gillat.
Mm.
Liksom, jag gillar ju dem därför de bekräftar min bekräftelse.
Ja, exakt, ja.
Men det finns ju till exempel en del diagnoser där jag har en personlig upplevelse som jag delar med många andra, där vi har evidensbaserade metoder som sägs fungera, men jag tycker inte det funkar så bra i verkligheten faktiskt. Till exempel GAD tycker alla psykologer jag känner är väldigt svårbehandlat. Och jag förstår varför det är svårbehandlat. Alltså det stämmer så att säga med teorin.
Mm.
Men det är likförbaskat svårbehandlat. Mm. Och då börjar jag undra lite, ja, men hur ligger det till med effekten på en del av de här studierna? Mm. Och det gäller ju naturligtvis alla KBT-behandlingar.
Mm.
Men jag vet att jag lyssnade på ett föredrag där Gerhard Andersson, som är professor i Linköping, det var ganska länge sedan han höll det, men han har liksom gått igenom liksom forskningen och han har själv deltagit i flera metaanalyser. Och, och där han sa att tendensen när det gäller depression och KBT, den är över tiden nedåtgående.
Mm.
Det blir sämre och sämre.
Mm.
Däremot när det gäller ångestsyndromen så tyckte han att det blir starkare och starkare.
Mm.
Och det där tror jag har ganska mycket att göra med depressionen som diagnos att göra. Och det är ett annat ämne, men...
Jo, men, om jag ska... Nu försöker jag vara lite försonande här mot psykodynamikerna. Om jag ska förstöra det genom att säga att det du var inne på tidigare om att den diagnosen där de ändå tycks ha liksom hyfsat stark evidens, det är just lätt till måttlig depression där KBT ändå kanske eventuellt faktiskt inte fungerar så bra som man har trott. Så det är ju lite en nesa för dem att liksom, jag är säker på att de inte ser det så, men att där kanske det finns något som, eller mycket som talar för att det inte riktigt funkar, och att de har fått lika bra resultat som KBT kanske inte säger så mycket.
Nej, alltså man kan ju hävda det. Är det okej att jag pratar om diagnosen depression?
Absolut.
Ja, därför att det är jag själv som har bestämt mig för att det är en slasktrattsdiagnos. Om man tittar på diagnoskriterierna så är det sömnsvårigheter. Du sover för mycket eller sover för lite. Du oroar dig. Du har tappat tro på framtiden. Alla som har en dator kan googla alla diagnoskriterier. Apropå detta att alla diagnoser är egentligen bara att du gör något för lite eller något annat för mycket. Och orsakar det här problem för dig, ja, då har vi kallat det för en diagnos. Så där kan man ju ifrågasätta, är detta en sjukdom i huvud taget? Nej, det är överskott och underskott av beteenden. Men visst, absolut, jag tror absolut att det finns liksom till exempel fysiologiska orsaker. Så om vi tittar på diagnosen depression så kan man nog vara rätt övertygad om att vi har en medfödd benägenhet till att oroa oss. Till att ha mer eller mindre allmän energi, vad man ska kalla så, pigghet. Och man ser ju att en hyfsad ärftlighet i ganska många diagnoser. Och samma sak med ångest. Vi ser att det finns en klar ärftlighet. Det finns en ärftlighet egentligen när det gäller alla psykiatriska diagnoser. Och vi ser att medicinsk behandling faktiskt fungerar ganska bra på många diagnoser. Och så ser vi att KBT och ibland psykodynamisk terapi fungerar ganska bra. Och så tittar vi på diagnosen depression. Okej, hur kan det komma sig att du är nedstämd? Ja, naturligtvis så kan det ju vara någonting i din hjärnas kemi som gör att du kanske alltid har varit lite låg. Och det är ju ganska många som jag pratar med som säger att jag har alltid varit låg. Du kan också, kanske inte alltid ha varit nedstämd, men du har väldigt mycket ångest. Och ha ångest är jobbigt. Och då kan man bli nedstämd för att det är jobbigt. Och det är inte bara det, har du mycket ångest så kan du också dra dig från att göra saker som skulle kunna vara roliga och stimulerande. Så att då kan det ju handla om det. Men sen så kan du naturligtvis vara nedstämd därför att din flickvän har gjort slut. Det är vidrigt på jobbet. Du har faktiskt reella skäl till att oroa dig, därför din ekonomi är dålig, massvis med omvärldsfaktorer. Och sen vet vi också att när man är förkyld känner man sig låg. Alla den typen av människa som menstruerar, som det heter nu för tiden, vet om att många av dem mår väldigt dåligt under en viss period i månaden. Och så vidare. Så det finns massvis med saker. Omvärldsfaktorer, sjukdomar, inflammationer. Jag har sett studier där man faktiskt har kunnat lindra depressioner genom att ge inflammationsdämpande. Så att det här är en slasktrattsdiagnos. Och har du en slasktrattsdiagnos, då betyder det också att ingen behandlingsmetod kommer att vara enastående.
Nej, så är det.
Utan många olika typer av behandlingsmetoder som attackerar olika delar av det här problemet kommer ha en effekt. Så därför har vi hyfsade resultat med medicinering, hyfsade med KBT, hyfsade med modern psykodynamisk, hyfsade med interpersonell terapi. Och jag tror faktiskt att, och det här gäller ju då de lätta till medelsvåra depressionerna, som lika gärna då bara kan handla om livsproblem och ibland lite svåra livsproblem. Så det är inte så konstigt att vi får det utfallet.
Nej, och dessutom är ju depression en av de sjukdomarna, psykiska sjukdomarna, som där en hyfsat stor andel går över av sig själv, vilket inte är fallet med typ bipolär sjukdom och schizofreni. Utan...
Nej, och där kan vi ju vara nästan bombsäkra på att det är någonting fysiologiskt. Mm. Och där funkar också terapi bara i den formen att liksom lära folk att hantera och leva med det här problemet. Mm.
Ytterligare ett skäl att forskning är viktigt och att tänka på sina bias och sådär när det gäller den typen av sjukdomar som har en naturlig cykel. Det är samma sak med typ förkylningar och sådär. Om du har en genomsnittlig förkylning varar i ungefär 2 veckor, så om du efter en vecka sätter in vad som helst så kommer du framstå som verksamt.
Men det är ju därför vi har randomiserade,
ja, det är ju det jag menar. Det är det jag menar, ja. exakt. Men på tal om det där som den här debattartikeln tidigare, att det gäller att vara med på vad våra mänskliga bias gör med oss och hur vi uppfattar våra behandlingar och sådär. Du, mitt sista inspel är en sak, nu byter vi spår ganska radikalt här.
Okej.
Det är någonting som jag tänkt på mycket när jag gjort dokumentären och skrivit på boken, och det är det här med psykoanalysens kopplingar till den politiska vänstern och inte minst i förhållande till feminism. Och det här är ju också ett ämne som jag inte tog upp så mycket i dokumentären, men som jag har skrivit mer om i boken. Och psykoanalysen gick ju hem hos många vänsterpersoner inom exempelvis föreningen Clarté i början av 1900-talet, och den kopplingen finns åtminstone delvis kvar. Jag ska återkomma till det, men först tänkte jag säga något kort om Freuds bild av kvinnor som är eller var en av förklaringarna till att det som kallades den andra vågens feminism uppstod i USA på 60-talet. Jag är på inga sätt en expert på det här, men det finns en känd bok som heter Den feminina mystiken från 1963 av den amerikanska feministen Betty Friedan, som även hade en psykologiexamen. Och jag har bara läst kapitlet om Freud och skummat lite i resten, men den handlar om hur kvinnans roll efter andra världskriget såg ut, och bokens budskap beskrivs så här på Wikipedia. Frasen feminin mystik myntades av Friedan för att beskriva antagandet om att kvinnor skulle förverkliga sig själva genom sitt hushållsarbete, äktenskap, sexuella liv och barn. Den rådande uppfattningen var att kvinnor som verkligen var feminina inte skulle vilja arbeta, utbilda sig eller ha politiska åsikter. Slutcitat. Det är min egen översättning från engelskan där på Wikipedia. Mm. Men jag tror att den duger. Och det här påminner lite om den romantiska bilden av livet som hemmafru, som jag ändå tycker har fått en liten revival idag. Särskilt långt till höger på den politiska skalan, men inte bara där. Håller du med om det, eller är jag snett på det?
Här blir det lite snillen spekulerad. Du säger att du inte är någon expert på det här. Och det är inte jag heller, så jag vet inte vad jag ska svara på den frågan.
Nej, men du har inte uppfattat den här strömningen i samhället de senaste åren med, det finns ett begrepp som heter tradwife, att liksom på Instagram många influencers som liksom bakar mycket bullar och som liksom gör traditionellt liksom kvinnliga saker. En sån debattör i Sverige som har pratat mycket om det här är Anna Björklund, som har skrivit en bok som är Kvinnomanualen och sånt där. Jag vet inte, nu har inte jag läst den, så jag vet inte, men hon talar om det här med hemmafruideal och sådär, som jag har förstått det då, och det är möjligt att jag har förstått fel, men att det inte är så himla farligt att vara hemmafru och sådär. Och jag tycker, som sagt, mest sätter på yttersta högerkanten med de här Sverigesarna som liksom där både mannen och kvinnan i ett förhållande liksom ser på det här som något återvärt med uppdelade könsroller. Så har det här gått dig helt förbi, eller?
Just den här delen, alltså den här diskussionen, ja, har ju absolut inte gått mig förbi.
Nej, okay.
Men det fanns någon koppling till psykoanalysen.
Ja, precis. Okay. Ja, men det är inte så viktigt just dagens läge. Men kapitlet om Freud i Friedans bok sammanfattas så här på engelska. Och återigen min översättning.
Mm.
I detta kapitel kritiserar Friedan, som hade examen i psykologi, psykoanalysens grundare Sigmund Freud, vars idéer var mycket inflytelserika i USA vid tidpunkten för bokens publicering. Hon poängterade att Freud såg kvinnor som naiva och avsedda för ett liv som hemmafruar, och påpekar att Freud skrev följande: jag tror att alla reformer inom lag och utbildning skulle bryta ihop inför det faktum att långt innan Den ålder då en man kan uppnå en ställning i samhället har naturen avgjort kvinnans öde genom skönhet, charm och ljuvlighet. Lag och sedvänja har mycket att ge kvinnor som har undanhållits dem, men kvinnans ställning kommer säkerligen att förbli vad den är. I ungdomen en avgudad käresta och i mogna år en älskad hustru. Friedan påpekar också att Freuds ogrundade begrepp penisavund hade använts för att stämpla kvinnor som vill göra karriär som neurotiska och att Freuds idéers popularitet lyfte den kvinnliga mystiken och en kvinnas tillfredsställelse som hemmafru till en vetenskaplig religion som de flesta kvinnor inte var tillräckligt utbildade för att kritisera. Och det här är bara ett ett
nu förstår jag din angle här.
Ja, men vad bra, då fortsätter vi. Det här är bara som hon skriver, eller den här sammanfattningen är bara ett axplock av Freuds syn på kvinnor. Och jag tror att den som läser mer om vad han har skrivit om kvinnor kommer att bli väldigt förvånad. Det är otroligt nedlåtande. Hans syn på sjuka personer beskriver jag ju kort i dokumentären också. Han kallar dem för pack. Och att han gärna lurade dem på alla deras pengar, vilket även hans samtida kollegor tyckte var väldigt grovt av honom. Och i dokumentären berättar jag ju också lite om olika patienter han hade, på tal om det här med kvinnor och feminism och så vidare. Berta Pappenheim till exempel, hon var ju en verklig feministisk hjälte får man säga, som med tiden blev världskänd för sitt engagemang för att hjälpa prostituerade kvinnor och motverka trafficking. Men den behandling som hos Breuer som Freud sålde in psykoanalysen med var ju katastrofal för henne. Hon var ju oerhört illa däran av morfinmissbruket som behandlingen orsakade henne, men istället för att erkänna det så försökte Freud förminska och förlöjliga henne genom att säga att hon hade utvecklat en störd sexualitet. Han anklagade henne för att ha hittat på en fejkgraviditet och sa att hennes uppoffringar för prostituerade bara var ett uttryck för hennes undertryckta sexualitet.
Mm.
Emma Eckstein, ett annat exempel som jag nämner i dokumentären, som var en annan patient som man nära på tog livet av genom att operera hennes näsa helt i onödan. Och sen skilde man det på hennes sexuella önskningar. Ida Bauer råkar ut för sexuella övergrepp från en äldre man. Alltså fallet Dora. Var det väl Ida Bauer, nu blandade ihop dem.
Nej, det där är du nog bättre inläst på än vad jag.
Exakt. Men Freud skyllde i alla fall på att hon i själva verket var sexuellt attraherad av den här äldre mannen och sin egen pappa och honom själv och så vidare. Och på sin egen hemmaplan så vägrade ju Freud att använda kondom och hans hustru fick därför föda 6 barn trots att hon bara ville ha 3. Hon blev jättesjuk av det här barnafödandet och Freddy Cruz skriver om hur Freud tyckte att det var jobbigt, mest för att det innebar då att hon inte längre ville ha sex med honom, alltså inte för hennes skull att det var jobbigt. Varpå han då inleder ett förhållande med hennes yngre syster och gör henne gravid istället. Freud menade trots det att att kvinnor visar sämre rättspatos än män, att de låter sig styras av sin fientlighet och är latare än män. Och därför är det kanske inte så konstigt, tänker jag, att tusentals kvinnor efter Freuds död kallades kylskåpsmammor och lastades för sina barns autism, ADHD och ätstörningar, sånt där som vi var inne på tidigare. Och även om autism och ADHD inte var diagnoser på Freuds tid, så tycker jag att det är liksom inte orimligt att åtminstone delvis lasta honom och den här ovetenskapliga modellen även för det, att det här liksom levde kvar och drabbade en väldigt massa kvinnor efter hans död också.
Du hade ett bra uttryck för det här när man kritiserar någonting som egentligen ska hänföras till tidsandan. Typ
Wig-historia, precis.
Ja. Du kanske hade mer som du ville gå igenom?
Det finns väl många saker att anklaga för, men om man ska vara kopplad till den politiska vänstern och varför jag har så svårt att förstå det här, så det är ju nästan svårt att förstå eller liksom föreställa sig en person som har ställt till det mer för kvinnor i västvärlden än Freud, tycker jag. Och han har dessutom varit nedlåtande mot både sjuka och homosexuella. Och jag tycker det gör det svårt att förstå att somliga inom vänstern, inte minst kulturskribenter, fortfarande romantiserar honom. Angående det här med homosexualitet så brukar ju freudianer lyfta fram att Freud själv i ett brev till någon förfärad mamma som skrivit till honom svarade någonting förlåtande om homosexualitet, även om du känner igen det, men jag tror att det var 1935 eller så. Men så fort det var någonting fel på någon så var han liksom snabb att säga att det var en undertryckt homosexualitet, eller så hotade han med alltså, att någon skulle bli homosexuell om de inte gjorde som han sa, som när han, som jag nämner, tror jag i dokumentären, uppmanade en patients älskare att skilja sig från sin man och bli tillsammans med patienten Horace Frink, för att Horace annars skulle glida in i en sorts dold homosexualitet och sådär. Och även om Freud trots det i vissa avseenden faktiskt verkar ha haft en för tiden mer liberal syn på homosexualitet, fast kanske främst då, som jag har förstått det, på manlig homosexualitet. Alltså, jag tror att han, kvinnlig homosexualitet var, såg han som en gateway till psyksjukdom och så vidare. Men så jag tänker att den här otroligt uppburna vetenskapsmannen gav ändå en air av vetenskaplighet till de här teorierna om att homosexualitet var någonting onaturligt. Och som du är inne på här, alltså visst kan man, för att inte begå Whig-historia som Frank Salloway varnar för i dokumentären, då säga att Freuds syn på homosexualitet var väldigt starkt präglad av samtiden. Och det tycker jag ändå är ett väldigt rimligt motargument.
Självklart.
Men å andra sidan så användes ju psykoanalysen efter hans död för att liksom patologisera homosexualitet långt in på 80-talet i Sverige, trots att den här sjukdomsklassningen försvann redan 1979, vilket man gjorde med hänvisningar till just Freud, bland annat gjorde just Johan Kullberg det, om du minns det.
Jo, men han gjorde väl avbön också?
Absolut, absolut. Men det var så dags då, höll jag på att säga. Alltså, och han var inte ensam om det, men jag tycker ändå att det är liksom, jag tycker ändå att det är ganska klandervärt att man fortsatte många år efteråt och hävda att det här var sjukt och att man kunde bota det och så vidare. Och allt det här gör att jag har svårt att begripa. Det här är min slutsats. Du får, bear with me lite till. Varför så många vänstermänniskor vägrar överge Freud. Till exempel så, även om du har lyssnat på En varg söker en podd med en varg söker sin podd med Liv Strömqvist.
Nej, jag är alltså, din podd och några få till är tyvärr de enda jag lyssnar på. Jag är för otålig för podden.
Jag förstår, men Liv Strömqvist och Caroline Ringskog, Förrädan och Liv, ska jag säga. Jag tycker det är en jättebra podd. Det är en kulturpodd som är superintressant och som jag har lyssnat på i många år nu. Och de är väldigt tydligt vänsterpräglade båda två, och de pratar väldigt mycket och kan väldigt mycket om feminism och ger en många liksom aha-upplevelser när det gäller just feminism. Och det är klart att det är möjligt att de verkligen känner till Freuds bakgrund och tycker att han har intressanta tankar trots det, så att säga. Men när de pratar uppskattande om Freud, vilket de tyvärr gör rätt ofta, då får jag små hjärnblödningar varje gång och tänker att de nog ändå kanske inte tror, trots allt har fattat vem Freud var, och att de bara har köpt den här manipulerade historien om den geniala vetenskapsmannen Sigmund Freud. Tycker du att det är orättvist, eller förstår du vad jag menar?
Nej, alltså det, jag sitter här och tänker, åh, det är så många grejer här jag vill kommentera.
Förlåt, jag gick på det.
Så att om vi återvänder till det här, jag tycker faktiskt att vi skjuter förbi målet lite. Jag vet, jag har lyssnat på intervjuer till exempel bland annat med Billy Larsson då, när lyssnade på en radiointervju där i princip journalisten bara ville rikta in sig på Freuds inställning till homosexualitet.
Jag tror att det var den här korta intervjun med honom och Per Magnus Johansson du tänker på då, eller?
Det kan ha varit den, jag kommer inte ihåg. Nej, jag tror det var en annan intervju.
Okej, strunt samma.
Och jag tycker att det är lite olyckligt, därför att jag självklart var han en man av sin tid och hade samma inställning till homosexualitet som säkert nästan alla hade på den tiden. Hade en föråldrad syn på kvinnan. Så att det tycker jag, alltså det blir nästan lite synd när, ja, till exempel när en sån bok som Billis kommer ut, att de bara fixerar sig över detta. För det är inte det som är så märkvärdigt med psykoanalysen. Det som är så underligt med psykoanalysen, alltså egentligen så är det så här, det är inte märkligt. Jag har ju, förutom att jag har jobbat för evidensbaserad psykologisk behandling i många, många år, så har jag också varit med om att uppmärksamma och i några fall avslöja bluffmakare. Och jag ser ingen större skillnad mellan Freud och dem.
Nej.
Alltså, ja, visst, han var ett barn av sin tid.
Mm.
Men han var väldigt vårdslös med sina slutsatser. Mm. Han uppenbarligen ljög om ganska mycket.
Mm.
Hans idéer var redan för sin samtid befängda.
Mm.
Så det intressanta är inte egentligen vem var Freud, mer än att det är lite märkligt att han omhuldas.
Mm.
Utan det intressanta är hur denna lära fick sånt fäste och kulminerade, får man nästan säga, många, många år efter hans död och fortfarande påverkar. Mm. Det är den intressanta frågeställningen. Mm. Att du har haft någon som... och det här är sådär som nu säger jag det fast jag vet att jag kommer att reta många. Men han har mer gemensamt med Macchiarini och Hubbard, han som skapade Scientologin, än vad jag anser är seriösa forskare.
Mm.
Han hittade på det mesta, det var befängda idéer och det skapades en sorts sekt kring honom och en sorts kult.
Mm.
Så att det intressanta är inte att det fanns en sån person och att han hade gräslig uppfattning om homosexualitet eller om kvinnan. Mm. Det intressanta är hur gick det till att det här blev det som dominerade synen på människan i många, många år och fortfarande gör det.
Mm.
Så det är liksom den ena saken. Mm. Så att jag tycker det är fel vinkel att kritisera honom för hans syn på kvinnan eller på homosexualitet.
Mm.
Sen så kan jag mycket väl tänka mig att psykoanalytisk lära kanske förlängde de här fördomarna.
Mm.
Och det är olyckligt. Men det får vi ju snarare i så fall skylla på dem som liksom höll så fast vid detta. Och varför gjorde de det?
Mm.
Så det är det som är så intressant. Mm. Hur vi faktiskt har haft vad jag uppfattar som en ren pseudovetenskap som har dominerat i 100 år nästan. Ja, det är väl 100 år.
Mm.
Och som fortfarande genomsyrar liksom den behandling som många människor får nu. Det är den intressanta frågan.
Mm.
Vad är det som gjort att det här har bibehållits?
Mm.
Det tycker jag är det intressanta. Just när det gäller det. Sen var det en annan sak som jag också tänkte på här.
Får jag bara skjuta in då? Alltså, jag tror ju att ett skäl till att det har levt kvar och att det lever kvar än idag är just de här vänsterintellektuella kulturskribenterna och att de vägrar ge upp det här. Jag får bara ta ett till exempel som är väldigt, eller hyfsat färskt någon månad sedan eller så. Kanske 2-3. På Aftonbladet så skrev psykoanalytikern Cinciana Ravini så här om anorexia. Det var ju en debatt om anorexia med någon bok som hade kommit ut så här för inte så länge sedan. Hon skrev så här: låt oss ta Freuds älskade patient Rottmannen som exempel. Han som varje dag före efterrätten reste sig från matbordet och började springa runt i solskenet för att bli av med fettet. Symptomet verkade konstigt och obegripligt även för honom själv. Men Freud hittade snabbt, som den själsdetektiv han var, kopplingen mellan tyskans ord för tjock, Dick, och namnet på Rottmannens rival. Att gå ner i vikt var enda sättet för Rottmannen att eliminera sin fruktade antagonist, herr Dick. Freud insåg då att viljan att bli av med sig själv byggde på den förträngda viljan att bli av med den andra. Slutcitat. Och Erik Rosén, som är en annan så här vänsterperson, han är ju kulturredaktör på Aftonbladet, han delade den här texten och kallade den för 5+-text. Och det är som att de här människorna inte förstår att tanken om att ätstörningar beror på undermedvetna semantiska likheter, den är så ofattbart långsökt och dum. Och att torgföra sådana här idéer till människor som redan lider av en dödlig sjukdom, det är väldigt magstarkt.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, ursäkta, alltså det är hemskt och samtidigt, alltså jag kan ju inte hålla mig för skratt.
Nej.
Och jag har hur många anekdoter både från min utbildning och faktiskt när man stött på en del som har varit inspirerade av såna här tankar ute i vården. Mm. Men det får bli när du gör ett skämtprogram någon gång. Mm. Så, men tyvärr är de sanna de här historierna.
Har du något exempel som du vill dela med dig av? Eller?
Ja, alltså det är ett exempel som jag drar mig för att berätta för folk. Tror att jag ljuger, för de tror inte att det kan vara sant. Mm. När jag i början av min karriär så jobbade jag på en liten vuxenpsykiatrisk mottagning i Jo, en alldeles förtjusande stad. Mm. Och jättebra mottagning var det. Och där var ju nästan alla vettiga, men sen så dök upp en läkare som jag tror var någon sån här stafettläkare. Vi hade ju förklarat att här jobbar vi evidensbaserat, vilket var rätt nytt på den tiden. Din roll här, det är liksom att administrera medicinering. Mm. Men hon hade ju gått någon psykoterapeututbildning, någon verklig psykoterapeututbildning som många psykiatriker då gör. Va? Hon ville ändå göra ett så kallat projektivt test på en patient. Mm-hmm. Projektiva tester, det som fick jag utbildning i, liksom, det är att man utför liksom en uppgift och så finns det då en analys av vad det här säger om ens omedvetna ofta. Va? Mm-hmm. Och då fanns det ett ganska välanvänt test, det är möjligt att jag säger fel nu, men som heter draw a tree, alltså rita ett träd. Mm. Man ger någon uppgift och rita ett träd och sen finns det då psykoanalytiska tolkningar av hur man ritar trädet. Mm. Och jag vet att jag fick lära mig att fanns det liksom ingen tydlig mark under trädet, och var det någon som liksom kände sig vilsen.
Rotlös.
Ja, rotlös. Jag vet inte hur man hade forskat på detta, va? Men det verkar ganska spekulativt. Okej, så hon bad den här patienten att rita ett träd. Patienten ritar ett träd och så kommer hon till behandlingskonferensen, läkaren, och visar upp det här trädet och säger: titta, hon har ritat ett fruktträd. Det är någonting hon fruktar. Mm. Och du vet, vi kunde inte ens hålla oss för skratt. Nej. Så det var ju lite jobbigt för den läkaren. Men visst, det här är ju extremexempel. Jag tror säkert att folk kan dra hemska historier om folk som har gått i KBT också.
Det där är en tankegång som jag har haft både i dokumentären och boken. Så att den här historien är ju så himla knasig. Vågar man än? Alltså, ja. Kommer folk tro att jag hittar på här eller att jag skarvar eller sånt där? Sen har jag liksom i slutändan laddat till att jag kan inte hålla på så, utan jag måste berätta det som står ändå, så att det som är sant och riktigt. Men
men du hade ju en annan tanke här som jag tyckte var lite rolig, och det låter ju som du har en tanke att vänstern är väldigt förtjust i psykodynamisk terapi.
Ja, precis.
Ja. Och jag log lite när jag såg det, därför att jag har diskuterat med min hustru som också är psykolog.
Mm.
För vi läser ju kultursidorna i båda de stora dagstidningarna. Och jag har till och med skrivit en debattartikel om detta i Kvartal för något eller två år sedan. Som handlar om kultursfärens förtjusning i psykoanalys. Och det är ju det du beskriver. Det här är ju på kultursidorna. Jag tror vi har, alltså man brukar ju prata om falsk korrelation och sånt där. Här har du nästan en falsk kausalitet. Här har du falsk korrelation och kausalitet. Jag tror inte den gemensamma nämnaren
är vänster, utan är kultur.
Det är kultur, och framförallt om du lever i en storstad så är väldigt många kulturmänniskor åt vänsterhållet. Så att i själva verket tror jag att det här är ett kulturfenomen snarare än ett vänsterfenomen. Och så tänkte jag, har jag någon källa på detta? För det ska man ju ha om man är lite vetenskapligt inriktad. Ja, jag hittade ingen vetenskaplig undersökning, men jag hittade ändå en som man kan dra vissa slutsatser av. Och det är Vetenskap och folkbildnings egen opinionsundersökning. Naturligtvis med alla de brister som en sån har. Och så tittade jag, där kontrollerade vi för partisympatier. Och där hade vi en del frågor som just handlade om psykoanalys. Liksom, tycker du, det var av typen Freuds idéer, tycker du de var bra och tror du på bortträngda minnen och sådär. Och då kunde jag se att de som var minst positiva till det var vänsterpartister.
Okej.
Okay. Ja. Och om det var några som utmärkte sig åt det mer positiva valet, så var det Sverigedemokrater.
Som inte trodde på
det? Nej, som trodde mera på det.
Jaha, ja. Oj, det är ju väldigt överraskande.
Ja. Ja, fast jag vet inte om det är en signifikant skillnad.
Nej,
men alltså, de som röstade på vänstern var minst de som, bland de som trodde minst på freudianska idéer. Och då får vi komma ihåg att väldigt många som röstar på vänstern är ju inte kulturmänniskor i Stockholm. Utan det är folk ute i landet och också naturligtvis i Stockholm, vanligtvis med mer lågavlönade yrken. Så jag tror det faktiskt handlar om kulturvärlden, inte vänster.
Det är en jättebra, superintressant invändning. Jag tror att du har rätt. Jag tycker att det här rent generellt, så här liksom, höger, vänster eller klassperspektiv eller vad man ska säga i den här frågan, är väldigt spännande. Alltså, till att börja med kan man väl säga att liksom, psykoanalysen växte ju fram i de allra mest välbärgade kretsarna i Wien, därför att det var ingen annan som hade råd att gå till Sigmund Freud eller till någon annan och sitta i timmar varje vecka och betala någon för att sitta och lyssna på deras problem och så vidare. Men skälet till att jag har kopplat den här kulturmänniskor till vänster, till psykoanalys, det är ändå att jag nämnde Clarté tidigare, och det var väldigt mycket, alltså även Margit Norell var tydligt vänsterinriktad, och i princip alla inom den psykoanalytiska rörelsen, åtminstone i Sverige, hade någon form av mer eller mindre extrem vänsterkoppling på den tiden, och den fick fäste i Sverige genom, alltså efter 68-rörelsen i Sverige, med massa vänstermänniskor, och till exempel Johan Kullberg var med där och blev väldigt, det var ju till och med Socialdemokraterna som gav honom hans professors titel på, eftersom han inte fick den av akademin och så vidare. Så att det var ändå, jag tror att och det var ju många marxister inom alltså psykoanalysen i Wien, med Wilhelm Reich, som försökte gifta ihop marxismen och psykoanalysen, men det var flera andra som gjorde samma sak, och Erich Fromm var en annan sån marxist som var väldigt som skrev mycket om Marx och som var psykoanalytiker, även om han säkert var okonventionell på många sätt där också. Så att jag tycker väl ändå att det finns en historisk koppling, även om kanske du har rätt i att den inte är lika stark idag.
Nej, alltså den här historiska kopplingen är inte så konstig, därför man trodde att detta var en vetenskap. Va? Men att man nu 2023, och det var lite det jag antydde i min debattartikel, att folk som jobbar inom kulturen anser sig nog vara väldigt allmänbildade. Men det verkar som de någonstans har liksom släppt liksom den delen av allmänbildning som handlar om vetenskaplighet. Mm. Mm. Utan det har liksom blivit isolerat kring kulturyttringar. Och sen har jag en väldigt stor förståelse för att de tycker att psykoanalysen är viktig. Därför den är viktig för att förstå väldigt mycket kulturyttringar.
Absolut, eftersom
den inspirerade.
Ja, ja.
Att det sen var om pseudovetenskap är en annan sak. Va? Men vi hade inte haft Salvador Dalí förmodligen. Vi hade inte haft surrealismen ifall man inte började prata om det omedvetna och konstiga strömningar i det undermedvetna och så vidare.
Han var ju oerhört, han idoliserade som jag förstått Sigmund Freud, Salvador Dalí. Ja, precis. Och till och med när jag var där på museet så finns det en sida ur Sigmund Freuds anteckningsbok där han skrivit upp vilka som kommer på besök. Och då står det Salvador Dalí bland alla de andra namnen som har varit där. Och det sitter till och med ett porträtt av Freud som Salvador Dalí har målat. Så skriver de lite grann om deras gemensamma historia. Mm. Så att du har helt rätt i. Och jag kan verkligen förstå att psykoanalysen som sådan kan liksom ha alstrat en massa konst. Och liksom, jag blir själv så här på ett sätt inspirerad av att läsa om de här knasiga teorierna. Och liksom att tänka utanför boxen på ett sätt som ju kan vara väldigt stor fördel för att man försöker skapa stor konst, att säga. Mm. Men just den här liksom, när de pratar om honom som det är så, jag blir så jäkla provocerad och som sagt särskilt när personer som annars ser sig som liksom solidariska och vänsterpersoner och sånt där, att de inte har uppfattat den här delen av Freud, men ja, jag vet inte, jag kanske överkänns
det. Det är ytterligare ett problem då att väldigt mycket är ju fullständigt stockkonservativt, men det tycker jag man får se lite i ljuset av den tiden han levde i.
Absolut.
Men att det är fullständigt befängt att välutbildade människor som anser sig förmodligen tillhöra de mest bildade inte inser att de refererar, de hade alltså lika gärna kunnat referera till boken Omgiven av idioter. Och det tror jag inte de tänker göra. Men det här är lika illa. Och det är väldigt märkligt, och det är inte bara det, utan jag märker också att väldigt många kulturskribenter har ger gärna en känga till KBT. Vilket jag tror lite på att de ser det som en motsats till psykoanalysen. Och jag tycker det är så tragiskt därför att, och nu ska vi inte bara prata om KBT utan forskningsbaserad psykologi är oerhört spännande. Mm. Om man vill förstå hur vi människor tänker, varför vi gör saker, så finns det en del väldigt rimliga svar i den forskningsbaserade psykologin. Som jag ibland faktiskt tycker ger hissnande tankar. Mm. Men de är inte psykoanalytiska.
Nej.
Och det vore ju väldigt roligt om de läste om dessa istället.
Som också skulle kunna ge upphov till stor konst och liksom både alltså gestalta folks karaktär och deras relationer i en bok eller i en roman eller i en film och så vidare, att det skulle kunna ge liksom konstnärliga sanningar, eller att det skulle, förstår jag menar?
Ja, fast jag tror också att det finns en risk att väldigt många skulle liksom tappa inspirationen, därför att man, alltså hela den här symboliken som finns inom psykoanalysen. Det är klart att det blir en lite mer krass syn på det på något sätt, va? Och det finns en av mina favoritförfattare är Kurt Vonnegut.
Ja, okej, jag har inte läst.
Du måste, men jag tror det här är en generationsfråga. Alltså, han var som störst på 70-talet, 80-talet. Blandade högt och lågt måste jag nog säga, men när han var bra var han riktigt bra.
Vilken är hans bästa bok då, om vi ska tipsa lite? Alltså,
hans mest kända är ju Slakthus 5.
Okej.
Den som jag nästan gillar bäst heter, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska, men ja, Breakfast for Champions, Morgonmål för mästare tror jag är svenska. Okay. Jag har den här, du får låna den.
Ja, gärna.
Jag tror jag till och med 2x. Och han har ju sett att skriva, han ursäkta om jag liksom breder ut mig här.
Nej, lite, kör.
Men jag har även läst när han i en essäsamling som beskriver han liksom hela processen när han skriver, och det är att han skriver och sen så tar han bort alla ord som inte tillför någonting. Så att han är på sätt och vis väldigt lättläst. Men det, och det blir väldigt krasst. Men det gör också att man ibland får aha-upplevelser. Och jag kommer ihåg, och det här var långt innan jag läste psykologi. Så är det, det är Breakfast for Champions, så är det en kille som går in i en psykos. Okej, hur beskriver Kurt Vonnegut det här? Ungefär så här. Ja, och då var det några dåliga kemikalier i hans huvud som fick honom att tänka att det här var en bra idé. Mm. Och så var det slut med den analysen. Och det är klart att det kanske inte blir så himla mycket bra konst av det. Men det kan bli en annan konst av andra sätt att se på människan. Mm. Vi har ju jätteintressanta teorier om hur språket och formar vårt tänkande och vice versa. Mm. Som till och med har experimentellt stöd. Så att det finns massvis med intressanta tankar. Tänk om någon kunde sätta sig in i det istället.
Mm. Nu får jag bara köra en kort liten extra spaning så här i slutet. Den i och för sig handlar lite grann om homosexualitet, som du tyckte var ett onödigt spår här, men jag försöker ändå, för det är inte det som är huvudpoängen. Det var en kort reflektion som jag gjorde när jag var på Freudmuseet i London i förra veckan, och där beskrivs ju psykoanalysen som den ju gör, som en teori och en metod som liksom tränger in under mänskliga omedvetna tabun och så vidare, att den liksom blottlägger förbjudna tankar och känslor och sådär. Jag parafraserar ju minnet här såklart, men ungefär så beskrivs den där, så som den ofta gör. Och en reflektion jag gjorde då, på tal om den här orubbliga och skoningslösa sanningssökande rollen som de själva gärna tillskriver Freud och psykoanalysen och därmed sig själva, så utlämnar de en hel del på museet. De skriver ingenting om kokainskandalen som första delen av dokumentären handlar om. De skriver ingenting om Wilhelm Flies-konflikten som var väldigt betydelsefull för psykoanalysen. De skriver inte heller någonting eller berättar någonting om hur Freud behandlade sin fru, som vi var inne på tidigare. Hon beskrevs som den lojala och älskade hustrun, och hennes syster beskrivs också som en vän till familjen typ, och det nämns inte alls att han gjorde henne gravid och så vidare och så vidare. Och sen skriver de också om Anna Freud och Dorothy Burlingham, att de två var långtida vänner och kollegor. Och jag har inte läst så mycket om Anna Freud, men när de skrev om Dorothy, att hon bodde med Anna i 40 år och att de uppfostrade Dorothys barn tillsammans, att de hade sommarhus tillsammans och så vidare och så vidare, så tänkte jag så här, men de måste väl ha varit ett par, inte vänner. Och jag hade som sagt inte läst någonting om det, och när jag googlade efter att jag hade gått därifrån så var svaret inte självklart heller. Men när jag undersökte saken närmare så stötte jag på en amerikansk vetenskapsjournalist som heter Rebecca Coffey, som har skrivit om det här, och enligt henne var de definitivt ett par. Hon skriver bland annat så här: Anna och Dorothy kom aldrig ut ur garderoben, och i decennier har Sigmund Freuds anhängare förnekat de sexuella implikationerna av deras vänskap. Men i en intervju med den freudianska analytikern Isaac Tylim i en artikel från 2011 i Buenos Aires Herald avslöjade Dorothys barnbarn Michael familjehemligheten.
Mm.
På en lapp som skrevs av hans far på dennes dödsbädd beskrevs Anna och Dorothy som intima med varandra i ordets alla bemärkelser. Och jag mejlade faktiskt Rebecca här i veckan, och hon berättade att det även finns bevarade kärleksbrev dem emellan. Och Paula Fichtel, som var Sigmunds och sen även Annas hushållerska i totalt över 50 år, hon har även sagt till Jeffrey Masson att de sov i samma sovrum och så vidare. Vilket jag också för övrigt kollade upp, så att det inte bara enda källan var Rebecca Coffey, och det stämmer som hon säger. Alltså i den boken då.
Mm.
Och alltså Annas sexuella läggning är förstås helt ointressant som sån. Mm. Men Coffey menar att det finns en del som talar för att Sigmunds psykoanalys av Anna var ett försök att bota hennes homosexualitet. Och en sak som talar för det, och som gör det här till en lite kuslig historia, är att Anna Freud själv menade att det visst gick att bota homosexuella med psykoanalys. 1956 sa hon till en journalist att nu för tiden kan vi bota många fler homosexuella än vad man trodde var möjligt i början. Och då, jag vet inte om det är kanske bara jag, men man börjar ju liksom fundera lite grann på hur hon har blivit behandlad av Sigmund. Och även om man verkligen, jag kan verkligen förstå varför hon själv valde att hålla sin homosexualitet dold på den tiden, så är det ändå lite märkligt att Freudmuseet fortsätter att förvanska historien på det här viset och på de andra visen som jag pratade om innan. Jag tycker liksom att det är lite konstigt att marknadsföra psykoanalysen som den här skoningslösa blottläggaren av våra mänskliga drifter, samtidigt som man censurerar Annas homosexualitet, som måste ha präglat hennes liv väldigt mycket i en sån familj och en sån tidsanda, men även kokainet, fliskonflikten. Vargmannens bekännelse har också en, det är liksom en egen liten hörna där, alltså om vargmannen på det hotellet. Och inte med ett ord nämner man att hans bekännelser om behandlingen hos Freud och så vidare. Så museet, som är liksom själva monumentet över den här sanningssökande ideologin, är i själva verket väldigt förljugen, även om det är väldigt fint, och jag uppmanar alla besökare, och jag tycker att de, alltså, det är ett jättebra museum på många sätt, men det blir ändå lite så här, typiskt att det är så förljuget, precis som psykoanalysen i stort. Köper du min tankegång här?
Ja, alltså det låter ju igen då, det där låter som så hårda ord så att du skrämmer säkert bort folk. Och ja, jag håller med dig. Och då tycker jag igen, precis som du säger, det är inte särskilt intressant vem Anna Freud var kär i.
Nej.
Och hade ett förhållande med. Det intressanta, och så, visst, hon var en historisk person, hennes far ännu mer då. Och att det var ett helvete att vara homosexuell på den tiden, det vet ju alla. Och det är fortfarande inte helt lätt liksom. Utan det intressanta här är ju hur psykoanalytikerna liksom har förskönat bilden av Freud. Alltså de kan inte ens kännas med sånt som mycket väl skulle kunna gå att prata om, att men herregud, det här var den tidens syn på homosexualitet, eller det här var den tidens syn på kvinnor. Och det som är riktigt illa här, det är ju att de överhuvudtaget inte, för det som är viktigt nu, det är ju att folk förstår att det var inte bara det att han var en stockkonservativ man av sin tid. För det är lätt att begripa. Utan att hans idéer var helt befängda. Och har inget stöd i modern psykologisk grundforskning. Och därför tycker jag tycker också att det är så tragiskt att psykodynamikerna är så känsliga för Freud-kritik. Därför att de håller på med en del intressanta saker. Och jag tycker moderna psykodynamiker låter ofta väldigt vettiga i hur de resonerar. Men så blir de så känsliga när man går in på Freud. Det släpp Freud. Det är ett ok för psykologkåren, det är ett ok för psykodynamikerna. Släpp den här gamle gubben, han var en skojare. Och tyvärr blev en sekt kring honom som är den mest framgångsrika sekten kanske i modern tid.
Och varför inte bara skriva det på i Vargmannen stället? Ja, men han skrev en biografi i början av 70-talet och han hyllade Freud, men sen kom en annan biografi som, vad är det de tror ska hända liksom? Tror de att, alltså, jag förstår, jag begriper inte.
Nej.
Sen så, jag vet inte, det kanske det här med Anna Freuds sexualitet, det kan i och för sig bero på att hon bodde ju där till sin död 83 eller vad det var, eller 85 kanske, och att det var hon som övergav all den här alla de här det som blev kvar till det museet och ville starta det, och det kanske var hennes tydliga instruktioner att ni får inte berätta om det, eller jag vet inte, de kanske hedrar henne på det sättet. Det kanske finns en sympatisk tanke i det, men bara rent generellt, att det är så lustigt att de liksom säger sig gräva så djupt i det mänskliga och alla våra tabun och så vidare, och sen så bara flera av de liksom helt centrala konflikterna i den familjen och hur liksom psykoanalysen utvecklades, de har man, nej, det vill vi inte prata om liksom.
Nej,
himla konstigt. Du, med det sagt, vad är ditt sista ämne?
Mitt sista ämne, om jag får tillåta mig att gå utanför Freud, det är, jag lyssnade ju på de här intervjuerna du gjorde med Elias Eriksson, och det var ju jätteroligt. Till början tyckte jag Elias var så rolig att lyssna på.
Underbar.
Ja, jättekul. Det är ingen lätt att komma efter Elias, måste jag ju säga. Och sen, jag hoppas att det här inte, folk tror att det här har påverkat liksom min syn på vad han säger. Men en liten rolig detalj i det här är faktiskt att hans föräldrar och min pappa umgicks väldigt mycket. Så att jag vill inte säga att jag känner Elias, men vi var parallellklasskamrater och våra familjer kände varandra väl. Mm. Och hans pappa var ju då en mycket framstående psykiater. Mm. Och jag tror Elias berättar om det, att han växte upp på Lillhagen och spelade tennis med patienterna. Exakt. Detta sagt, och det har inte påverkat min bedömning av Elias.
Nej.
Men jag tyckte det var otroligt intressant att lyssna på. Och jag önskar att mina psykologkollegor sätter sig ner, tar sig tiden och lyssnar på de här fyra avsnitten, eller de tre avsnitten som är gratis. Mm. För han säger så mycket klokt och bra. I min synvinkel, det finns ju liksom ingen diskussion om att det finns fysiologiska orsaker till mänskligt beteende. Mm. Det vore konstigt annars.
Ja, verkligen.
Helt befängt. Mm. Och det finns ingen diskussion om att viss medicinering funkar. Så det kan vi bara lägga åt sidan. Så jag tyckte det var jätteintressant. Och en sak som jag också tyckte var väldigt intressant och ganska cool att höra ifrån honom, det var just det att han sa att vi vet att det fungerar, men vi vet väldigt lite om hur det fungerar. Och det var väldigt intressant att höra det från någon som jag bedömer är kanske en av Europas främsta forskare på det här området. Och tog också lite udden av den här kritiken som en del av mina psykologkollegor har gett, att men nu har man visat att den här serotoninhypotesen inte stämmer. Och Elias säger, ja men den släppte vi för länge sedan. Det kan till och med vara så att man har för mycket serotonin ibland. Men vi vet att det fungerar. Så det tyckte jag var jättebra och väldigt intressant. Men sen så är det lite roligt, för Elias är ju inte läkare, han är ju farmakolog. Och när han då ska beskriva KBT så märker jag att han har ingen susning om vad KBT är. Och det behöver han inte ha, han är farmakolog. Och det kan möjligtvis ha påverkats av att han faktiskt är i Göteborg.
Är han inte läkare? Han pratar väl om att han jobbar som underläkare i psykiatrin och så här.
Ja, jag vet inte. Det är möjligt att han är läkare, då får han ursäkta mig här. Men han har nog inte jobbat som läkare. Han är inte psykiater.
Nej, det tror jag inte.
Så dels hans beskrivning av vad han tror är KBT är lite lustigt. Det är typ det man säger under kanske 10 minuter första gången man träffar någon. Och sen sätter behandlingen igång. Men det första som slog mig där, det var ju det att han säger det rent ut, vi vet inte varför det här fungerar. Och då tänkte jag, det här är intressant, för vi vet ganska bra varför våra metoder fungerar.
Okay.
Ja, jag menar den grundforskningsmässiga grunden när det gäller inte bara mänskligt beteende utan i princip alla varelser som har ett nervsystem visar på det som bland annat Skinner forskade på. Det kallas för operant inlärning, det vill säga ett beteendes konsekvens styr om det ökar eller minskar. Va? Och så finns det en massa annat framforskat kring det. Va? Och vi har Pavlov med klassisk betingning som inte bara gäller när man dräglar utan klassisk betingning är att du associerar någonting med en viss känsla. En känsla är en fysiologisk reaktion. Alltså blir du skrämd av någonting så minns ditt nervsystem det. Och vad gör du då när du tycker någonting är obehagligt? Jo, du undviker det. Och det är den operanta delen. Det funkar på kort sikt att undvika. Och det är det som är väldigt mycket i basen för KBT. Plus en del forskning då när det gäller hur vi processar information. Va? Att vi gärna till exempel, du känner till begreppet confirmation bias, konfirmationsbias. Att har man väl bestämt sig för att någonting är på ett visst sätt så hittar man liksom
tecknen
på att det är på det viset. Så det där vet vi och vi jobbar väldigt mycket med de principerna. Och det kan vi naturligtvis inte veta till 100% att det är det som fungerar. Men när vi jobbar ut efter de principerna så förändrar folk sina beteenden. Jag skulle vilja säga att vi är väldigt bra på att förklara beteendena. Och så är vi ganska bra på att förändra dem. För vi använder samma principer. Så att det var ju lite intressant att egentligen så kanske vi vet bättre vad vi håller på med än vad Elias gör. Han kommer säkert protestera.
Det är jag säker på att han skulle göra. Men, ja.
Men sen sa han en annan sak som jag tyckte var väldigt viktig. Och det är kritiken mot psykologisk forskning.
Mm.
För att han har alldeles rätt i det att det är nästan stört och möjligt att göra dubbelblinda experiment.
Mm.
Och för de lyssnarna som inte vet vad det betyder alltså att både den som administrerar medicinen eller behandlingen och den som tar emot den vet inte om de har fått aktiv behandling eller placebo eller en låtsasbehandling.
Mm. Vilket är viktigt för att man ska kunna utesluta att läkaren ger en viss medicin till någon i hopp om att det ska funka. Eller, alltså att man försöker få bort all form av mänsklig bias även i den delen av försöket.
Så att läkaren vet inte om det.
Exakt.
Och patienten vet inom citationstecken skulle jag säga inte om det.
Mm.
Därför att det är omöjligt för den som står i det behandlande ledet i terapi att inte veta om de administrerar placeboterapin eller inte. Va?
Mm.
Och jag vet att Elias efterfrågade sådana studier och det finns sådana studier.
Okay.
Ja, en rolig grej där är att en sån placeboterapi var det som sen blev interpersonell terapi.
Okay.
Ja, den visade sig funka lika bra som KBT mot lättare depressioner.
Mm.
Men om jag har förstått historien bakom rätt där, så var det alltså en placeboterapi man hade i en studie från början.
Men det är väl också lite grann det han kritiserar, alltså att, liksom, och som jag vet att Mikael Lundén var inne på lite grann också, så här, men hur vet du att inte att en frisör skulle kunna göra samma sak genom att bara prata med dig och vara lite bussig och lyssna på dina problem ungefär. Jag tror att, som jag förstod det, så vill Elias ha flera kontrollgrupper där man jämför med till exempel läkemedel och framförallt var det väl det här med treatment as usual och väntelista han vänder sig mot, att det så ofta används inom KBT-forskning.
Jo, nej, och det är naturligtvis så att ibland är det inte så himla nödvändigt att göra det där rigoröst, därför att det anses redan etablerat att ungefär en sån här behandling fungerar, och då kanske man bara vill se. För det är ju så här att vi vet ju inte alltid vilka delar i behandlingen som, det är ju många saker man gör under behandlingen, så att man kallar det här för dismantling, att liksom försöka ta reda på, okej, om jag tar bort det här momentet i behandlingen, blir den sämre då? Mm. Eller om jag lägger till det här, blir den sämre eller bättre då? Men jag håller med om den kritiken, samtidigt så vill jag göra invändningen att det är inte helt dubbelblindt. Även många gånger när det är medicinska studier.
Mm.
Därför att ger du sockerpiller så händer ingenting naturligtvis egentligen.
Mm.
Om du ger ett SSRI-preparat så känner ganska många av insättningseffekter. Och om jag ska prata anekdotiskt där, så jag har ju varit med om klienter som faktiskt har reagerat positivt på insättningsverkningarna för att de känner att nu händer det någonting.
Det där pratade ju vi lite grann om i den också, framförallt i förhållande till ketamin då, men problemet
absolut. Blir... Så att helt dubbelblindt blir
nej,
det kanske
nej,
inte.
Ja. Nej.
Men jag håller med honom om att vi bör ha en lite kritisk blick på våra studier.
Mm.
Och jag tror han också, samtidigt säger jag till Elias, kolla in, det finns faktiskt en del sådana studier som han efterfrågar.
Det vore ju väldigt roligt att höra dig och Elias debattera eller prata om det här ämnet. Det kanske vore ett förslag
till... Jag får inte få en syl i vädret.
Ja, du får ta dig i det. Jag tänker, nu när bokmässan fick Per Magnus bokade av där och hans lärjunge och de fegar ur där, så kanske de kan ha er två istället då.
Fylla upp den spotten. Vi vet inte om de fegar ur.
Nej, okej. Okay. Hallå där. Okej.
Okay.
Men du, med det sagt så är vi i mål. Tusen tack för att jag fick komma hit idag till din underbara lägenhet.
Ja, hemskt trevligt var det.
Ja, och tack till alla som har lyssnat. Om ni vill skriva till mig finns jag som vanligt på Twitter. Där även du nu, Dan, har skaffat ett konto på Äldre Dar. Vad heter du där?
Jag vet inte.
Okay.
jag startade ett konto därför att någon tyckte att jag skulle twittra, sen har jag inte orkat göra det, men det jag får ju in twitternotiser från bland annat från dig då, så jag kan läsa dem, men
ja.
Jag orkar inte med fler medier.
Nej. Var hittar man dig för man vill ha kontakt med dig då? Det gör man inte.
Jo, det gör man. Hur tar jag kontakt med folk? Jag skriver debattartiklar, jag är väl på Facebook ibland. Och som jag lite skämtsamt brukar uttrycka det, det finns en funktion i de här telefonerna vi har. När man kan trycka på en knapp så kan man prata realtid med folk.
Ja, just det.
Ja, ja. Det är väldigt få som använder det nu, men ja. Det är ett sätt att ja. Få kontakt med mig.
Ja.
Men det betyder inte att alla som lyssnar ska ringa till mig ja. Nu, utan nej, jag kanske får börja använda mig av Twitter eller något annat.
Mm.
Eller TikTok kanske
jag ska. Det tycker jag inte. Det tycker jag inte.
Eller ska man dansa då? Eller hur?
Nej, jag vet inte, men som jag förstått, det går all information rakt till kommunistpartiet i Kina när man använder det, så jag vet inte.
Ni har hört den fantastiske Dan Katz i ett öppenhjärtigt samtal med ett fosterbarn. In och lyssna på dokumentären nu och bidra till mitt uppehälle som anständiga medborgare, vet jag. Innan vi stänger igen butiken för idag vill jag passa på att nämna att jag ska till Almedalen i år igen för Fonden för psykisk hälsas räkning. Vi är där den 27 juni och kommer att ha ett seminarium om suicid som vi gör tillsammans med 1,6 miljoners klubben med flera framstående forskare i panelen. Kolla fondens hemsida där vi snart kommer att lägga upp mer info. Jag vill också passa på att påminna om Mental Health Run i Stockholm den 30 september eller 1-10 oktober virtuellt där du är. Och just det, nyanmälda, men bara nyanmälda, får just nu via Fonden för psykisk hälsa som jag ju jobbar för och som är loppets förmånstagare. Ett signerat ex av min bok Kalla mig galen, berättelser från Psyksverige. Det finns 10 ex, så anmäl dig och skicka ett DM med din adress till fondens Instagramkonto eller mitt Twitterkonto så signerar jag och skickar boken. Det är dessutom billigare att anmäla sig nu än att vänta. Det kostar 330 kronor fram till den 15 augusti, därefter 395 kronor. Och för övrigt har jag kanske nämnt att den som vill anlita mig för föreläsning numera kan göra det i livepoddformat istället. Jag har gjort ett par gånger, nu senast i Orsa häromveckan. Och det är helt enkelt som en livepodd där någon av er intervjuar mig på scen. Istället för att jag står och babblar och föreläser själv på scen. Vilket jag som ni vet tycker är rätt ångestframkallande. Det var Agnes Wold som tipsade mig om det konceptet som hon själv föredrar framför föreläsningar. Och det är faktiskt mycket roligare både för mig och er. Ni kan själva bestämma mer över vilka ämnen vi ska prata om och så. Oftast pratar jag ju om ångest och depression, men vill ni prata om Sigmund Freud eller Thomas Eriksson eller psykiatrihistoria eller någonting annat så går det också bra. På vadärdepression.se kan ni läsa mer och skicka en förfrågan. Ni kan även kontakta mig via Twitter eller Patreon. Förresten kommer podden att fortsätta att publiceras som vanligt under sommaren. Kommande 2 avsnitt kommer att vara intervjuerna med Freddy Cruz och Frank Salloway, ett avsnitt vardera. Sen kommer min längre intervju med Amir Sarjaslan från Oxford som jag satt och klippte häromdagen. Och de avsnitten kommer ni att älska, det vågar jag lova. Okej, ta hand om er nu så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!